Låt oss slå upp biblarna, Efesebrevet kapitel 6. Vi har ju under söndagskvällarna här studerat bön ur olika synvinklar. Och vi kommer in på en synvinkel vi säkerligen har berört tidigare. Men som är icke desto mindre viktig att påminnas om. Vi har ju läst om Fader vår, vi har läst om att bedja i anden, att tala med Gud, att be om helig ande och så vidare och så vidare. Jag har nog berättat det tidigare, men min pappas morbror Gideon berättade ibland när han stod på verkstaden han jobbade, så kunde han uppleva i sitt inre en glädjeström helt plötsligt, som kom från ingenstans. Och då upplevde han, nu är det någon som ber för församlingen. Och det där är något fint tycker jag. Va? Just det här att han upplevde att det var någon som bad för församlingen. Och det är det vi ska läsa om, Efesierbrevet 6. Och det står i 18 och 19 versen så här. Då har Paulus talat om den andliga vapenrustningen. Att vi ska klä oss i hela Guds rustning. Och han avslutar 17 versen och säger: tag emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag sändebud i Borg och bed att jag predikar så öppet och fritt som jag bör. Och här berör Paulus de två sakerna som vi berör ikväll. Att be för församlingen, men också be för dem som står i ledningen i församlingen. Han skriver här då. Att vaka och hålla ut i bön för alla de heliga. Det heliga är ju en beteckning för församlingen i Bibeln. De heliga, de kallade, de utvalda. Och det är de vi ska be för. Men så ska vi också be för mig, säger han. Och då menar han ju då att han som stod i evangeliets tjänst och förkunnade. Så de här bitarna är någonting som tillhör förbön är väldigt mycket i Guds rike. Och jag tror inte det är någon slump att det här nämns just när det talas om den andliga striden. Ta på er nu hela vapenrustningen. Och medan ni gör det så är det viktigt att ni har andens svärd med er. Va? Guds ord, det måste finnas med hela tiden. Annars har vi inte en chans. För det är det vi försvarar oss med. Va? Och så finns det en sköld som är tronsköld och allt det här. Och när vi gör det, alltså, då gör vi det under ständig åkallan och bön. Alltså församlingen präglas av en ständig iklädande av den där rustningen. Och det gör vi genom bönen. Och då ska vi alltid vaka och hålla ut i bön för alla de heliga. Alltså be för församlingen. Och be för de som förkunnar Guds ord. Va? Han säger ju om sig själv, att be för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun. Alltså till församlingens förböner, för församlingen och för förkunnarna verkar vara helt avgörande. Vi vet inte Paulus ord när han förberedde sin förkunnelse, men det verkar som att han, när han öppnar sin mun, så förväntar han sig att Gud skulle tala, att han skulle bli använd genom den helige ande. Och där verkar det som att församlingens förböner var avgörande. Be för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun och att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Så det här är viktigt, att be för församlingen och be för de som förkunnar. Och det här är någon slags växelverkan. Va? Den pastor eller äldste som inte ber för sin församling gör ju fel. Och den församling som inte ber för sina äldste och sin förkunnare har ju också lite fel ute. Jag kommer ihåg att jag var på ett möte i Hjortensbergskyrkan i Nyköping för många år sedan. Det fanns det en pastor där som hette Bernt Olof Jonasson. Han var gammal missionär från Japan. Min familj hade ett gott öga till honom. Och i något sammanhang så klev han upp i talarstolen och så gjorde han något som var väldigt ovanligt för honom. Han lät så här riktigt irriterad. Och så sa han, eller han lät lite skarpt där, irriterad i fel ord. Och så sa han någonting i stil med därför att han var, jag ska säga, udden var riktad mot dem som bara klagar och aldrig ber för sin pastor. Va? Alltså, i en församling är det lätt att hamna i det läget att man ser allt som är fel. Va? Här är ostädat, vi behöver ta hand om det här, vi behöver göra så, vi behöver göra så. Och så är det bara liksom klagomål på det där yttre. Men det stora felet vi gör är ju inte om vi glömmer vår städvecka i församlingen. Eller om blommorna råkar vissnat. Eller om ljudsystemet inte fungerar. Det stora problemet är om församlingen inte ber för sina ledare. Och ledarna inte ber för församlingen. Alltså då är vi ju illa ute, va. Det andra, det går ju att lösa, va. Men det är alltså avgörande. Den här förbönen som ska flöda kring församlingen och dess förkunnare. Det är väldigt, väldigt viktigt. Bibeln säger mer om det här. Vi kan titta Kolosserbrevet 4. Kolosserbrevet 4. Det nämner Paulus visserligen inte församlingen, men han uppmanar församlingen att leva i ständig bön. Men han talar om att de ska be för honom, att han ska få kraft att förkunna ordet på rätt sätt. I 4:e kapitlet, vers 2-4 står det så här. Var uthålliga bönen, vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. Det är för den jag är fången. Så att till och med möjligheterna för att öppna munnen och förkunna evangelium var beroende av församlingens förbön. Så Paulus, han bad dem om deras stöd i bön. Vi går till 2 Korinterbrevet, kapitel 1, och vers 11. Det här skulle man kunna tala om förbön för de missionärer som församlingen har ansvar för. För Paulus talar om vilken nöd de fick utstå i Asien och det var väldigt besvärligt för dem. Och han talar om i 10:e versen att ur sådan dödsfara räddade Gud oss och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen ska rädda oss och så kommer det. När också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss. För den nåd vi har fått. Alltså att församlingen bad för Paulus, menar han, det var avgörande för att han skulle få del av den Guds nåd som han behövde för att ta sig ur de svårigheter han stod i. Och vad var syftet med det? Jo, när vi får uppleva det här, då kommer många att tacka Gud. Så att bönen föder tacksamhet som föder mer bön som föder tacksamhet. Och så sker församlingen ber för sina missionärer, sina pastorer, sina äldste, sina ledare. Och de i sin tur ber för församlingen. Och så ber församlingen även för alla andra troende. Hoppar man tillbaka till Kolosserbrevet så finns det ett ord där som är intressant. I 4:e kapitlet. Från vers 12. Då är det så att, om jag inte minns rätt, så fanns det en man där i Epafras som var inblandad i att bilda församlingen i Kolosse. Han var lite grann pionjär där. Och det står om honom här. 4:e kapitlet. Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner. För att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Jag kan nästan se framför mig Epafras brottas med liksom i bönen för församlingen. Som när Jakob brottas med Gud vid Jabboks vadställning. Jag läste 1 Moseboken. Han använder sådana ord här. Han kämpar för er i sina böner. För att ni ska stå fasta, fullkomliga och vara helt övertygad om allt vad Gud vill. 13:e versen. Jag kan intyga hur mycket han arbetar för er och för dem i Laodicea och Hierapolis. Det var Epafras som bönens man som låg på knä och bad för församlingen. När det gäller förbön så var det någon som sa att det är tufft och det är jobbigt, ett arbete. Och det ska vara så. Det beskrivs i Bibeln som ett arbete helt enkelt, som vi har att utföra. Kolosserbrevet handlar mer om det här. I första kapitlet, 9:e versen till 10:e versen. Då säger Paulus om att de har bett för församlingen också. För då hänvisar han i 7:e och 8:e versen till Epafras. Och vad Epafras har berättat om den kärlek som församlingen Kolosse hade. Det står det. Från den dag då vi hörde om detta har vi därför inte upphört att be för er. Vi har inte upphört. Alltså de fortsätter. De bad och bad och bad för församlingen. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans, alltså Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till kunskapen om Gud. Alltså från det att vi hörde om er, det som har skett ibland er, så har vi bett för er dag och natt. Förbön för församlingen. Och i slutet ber han då att de ska be för honom i sin tur. Vi ser den här växelverkan mellan församlingen och dess ledare och missionärer. Det här har sina förebilder i Gamla testamentet också. Vi slutar med dem. Jag tycker det är intressant. Tittar man i 4:e Mosebok. Står det om Mose att han bad för folket. När de hade syndat mot Herren. Och det är berättelsen om kopparormen. Det är bara ett sånt exempel på hur många gånger Mose bad under ökenvandringen, vet vi inte. Men det var ju åtskilliga gånger. Och då står han folket att han bröt upp i 4:e versen från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. En otålig församling, mina vänner. Det är aldrig bra. Det förebådar tråkigheter. Folket talar mot Gud och mot Mose och sa, varför har ni fört oss upp i Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa, vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Bed till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Och Herren sa till Mose, gör den orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och se på den ska leva. Det här är en förebud om Jesus. Va? Men just det att Mose gick in i förbön, va? Både på folkets begäran, men han förstod ju att det här är det enda som hjälper. Och så bad han och så talade Gud hur han skulle göra för att lösa situationen. Första Samuels boken står det ett ord som jag har funderat på många gånger. Profeten Samuel var en bedjare. När Saul hade fallit i synd, så står det om Samuel att han blev så bedrövad att han ropade till Gud hela natten. Och i första Samuels boken 12 och vers 23 så säger Samuel så här till Israels församling. När de har begärt att få en kung, vilket Gud egentligen inte ville. Man kan läsa från 22:e versen. För sitt stora namns skull ska Herren inte förskjuta sitt folk eftersom Herren har beslutat att göra er till sitt folk. Och så kommer det. Det var också fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be för er. Jag vill istället lära er den goda och rätta vägen. Ser ni här va? Vi kan ju tycka att om vi glömmer att be för församlingen en dag så är inte det. Det kanske inte hela världen. Men Samuel såg det som ett stort problem. Han bet, om att sluta be för församlingen, det var liktydigt med synd för honom. Det kan jag inte göra. Jag måste fortsätta be för er. Vi ser också hur kung Hiskia bad för församlingen. Andra krönikeboken kapitel 30. Då är det så att de ska fira påskhögtiden. De har inte gjort det på många år. Om det berodde på slarv eller att de inte hade vanan inne, det vet jag inte riktigt. Men det uppstod problem där att de firade inte den här påskmåltiden exakt som var föreskrivet då. Och då står det i andra krönikeboken 30, vers 18 till 20 så här. Det var en stor del av folket, många från Efraim och Manasse, Issaskar och Zebulon, som inte hade renat sig utan åt påskalammet på annat sätt än som var föreskrivet. Men Hiskia hade bett för dem och sagt: Herren den gode må förlåta var en som vänt sitt hjärta till att söka Gud, Herren sina fäders Gud, även om han inte är ren efter helgedomens ordning. Och Herren hörde Hiskia och helade folket. Alltså förbön. Här bröt de mot Mose lag, va? Men i sin okunskap förmodligen. Va? Och hade inte renat sig på rätt sätt. Och då gick Hiskia in i förbön för församlingen. Och Gud förlät dem det här. Och slutligen ett litet udda vers som jag tänkte på. Jeremia 11. Och nu ska vi inte ta den allt för bokstavligt. Men det är faktiskt så att Gud säger till Jeremia att inte be för folket. Och då är det så att deras förbundsbrott har gått så långt så att det inte finns någon återvändo. Det säger Gud faktiskt så här. Jeremia 11, vers 14. Du ska inte be för detta folk, inte komma med klagan eller förbön för dem, för jag vill inte höra dem när de ropar till mig i sin olycka. Kan du tänka dig hur djupt de hade fallit då? När Gud säger så. Men av det här förstår vi ju att Jeremia brukade be för församlingen. Varför skulle Gud annars säga så här att nu får du sluta be? Så att det var ju inte så att man kan ju vända på det och säga att Jeremia var, han bad ju för sitt folk. Så att det här är av stor vikt, va? Att vi ber för församlingen. Att församlingens ledare ber för församlingen. Och att församlingen ber för dess ledare. Och att det får gå runt på det här viset. Va? Det verkar vara en avgörande faktor i den andliga striden. Du kommer tillbaka till Mordegiven. Där stod han och upplevde mitt i sitt arbete liksom hur glädjeströmmarna kom. Och kände nu be någon för församlingen i Köping. Va? Och där börjar vi uppleva, någon gång ibland har jag känt av det där, men jag vet inte om det är just att det är någon som ber för församlingen. Men det kan ju vara något annat man upplever. Så nu ska vi be för församlingen.